Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
Ridpodden med mig Ulrika Lindqvist. Dagens gäst är veterinär Flemming Winberg.
Ja, det var välkomstkommittén.
Det här är en liten häst som har skadat sitt ben. Mm. Så den bor här. Och den där hade en infektion efter en kastration. Så den har vi fått lappa ihop eller laga. Och sen här nere, det här är liksom hubben i vår verksamhet. Så att vi har en löpagång där och en löpagång där. Och sen så har vi det här som är då vårt primära behandlingsrum.
Hur ofta är det som du kan känna redan när en häst kommer in här på kliniken ifall den är sjuk eller inte?
Det mesta vi jobbar med är ju hältorna, och det tar ungefär 5 steg så har man en ganska bra idé om vad som är fel med hästen. Därför man hör på hur hovarna sätts i, man ser hur hästen balanserar sig, så det går ganska fort, va? Så har man i alla fall en första misstanke om hur hästen är. När jag ser hästen i den miljö jag är van att se den i, då rör den sig på ett bestämt sätt. Och det gör förmodligen alla hästar ganska mycket, rör sig på samma sätt i vår klinik. De faller ifrån en vägg här och den andra väggen där. Och det där tar man in, och så omedvetet så processar man ju den här informationen ner i att är det ett framben, bakben, höger, vänster. Och sen så går man ut och ser den på en volt, och så försöker man få så mycket reaktion, så mycket information som möjligt. Och sen böjprovar man den, och då får man också information, va?
Men du, för den som inte vet, vad är ett böjprov?
Ett böjprov är ett, då tar man hästens ben och böjer ihop det, så att man liksom böjer ihop leden och stressar ledkapseln. Och om hästen har ont i den där leden eller det finns en inflammation, då får hästen ont av det där böjprovet. Sen är det kanske inte därför den har i halt, eller alltså att det inte är därför den haltar, men det är också bidrar till det. Och då många gånger så tar man ju med sig den informationen och kanske behandlar, om vi ändå ska behandla någonting annat, så behandlar vi det här, för det är ju ett tecken på att här är någonting under uppsegling, alltså någonting som kan bli ett problem i framtiden.
Det här avsnittet av Ridpodden, det har ju faktiskt rubriken Så håller du hästen frisk. Ja. Det är jättestort. Ja. Men om du ska börja, alltså börja någonstans. Vad är det viktigaste för att hålla hästen frisk?
Jag är övertygad om att det viktigaste är att variera träning. Alltså att inte rida och slita på hästen på samma underlag dag in, dag ut. Va? Idag finns det en jättediskussion omkring underlag. Och ett av de underlag som vi har, det är de här sandunderlagen med sönderrivna tygbitar. Ja, precis. Det där är jättebra när man bygger en tävlingsbana som ska ligga. Man lägger den ska hålla över en helg, och sen ska man plocka bort hela alltet. Där är fantastiskt. Va? Och sen så har ju då ryttarna, många ryttare upptäckt att ja, men det där är ju väldigt bra att träna eller att rida på, därför att hästarna står fast och de får grepp och allting. Men i långa loppet så har det där underlaget också nackdelar. Därför att hästarna kommer ner och hovarna står väldigt fast, och man har sett en tendens till att man får fler ledbandsskador i hovarna av den här typen underlag. Och därför är det väldigt viktigt att man varierar sina underlag hela tiden. Att man inte rider på samma underlag. Utan att sitter jag i ridhuset en dag, så kanske jag ska rida i skogen eller på utebana. Och har jag ingen möjlighet att variera där jag har hästen, som det är många gånger är på vintern, då kan det vara en fördel att åka till ett annat ridhus någon gång ibland, en gång i veckan eller två. Man vet ju det, att om jag rider väldigt hårt en dag och utnyttjar hästens hela kapacitet, så får jag i dag 100%, dag 2 kanske 85% och dag 3 kanske 60%. Mm. Men om jag då gör samma grejer, så den tredje dagen, den är ju väldigt, väldigt farlig. Och det är ju det som man alltid har pratat om, att tredje dagen är ju den farligaste dagen om man är på semester och åker skidor eller något sånt där. För då är man tröttast också, och då är det risk för skador. om vi går till England eller Irland, där jag jobbade i 3 år, så där är man ju ute på vägarna och travar på asfalten med hästarna, med deras hunters, va? Och det är ju en del av, så att säga, att få vävnaderna att faktiskt anpassa sig till belastning, va? Och det är inget fel. Vi finns ju en lite skräck i, här hemma. Ja, för asfalt, va? Det är ju jättefarligt och det är hårt och så. Ja, det är hårt. Och man ska ju inte trava i flera timmar på asfalt. Men om man travar 10 minuter på asfalt, så är det ingen fara. Eller skrittar en period på asfalt. Det är ju inget farligt. Utan det bör ju bara göra att vi tränar hästen för den här hårda belastningen. Och det gör att hästen förhoppningsvis också blir mer hållbar i längden.
Så om vi ska vara superkonkreta, liksom ett veckoschema, dag 1.
Måndag är en jättebra dag att ha vila. Ofta för mig i min värld så är det en vilodag, därför jag har ridit hela helgen innan. Sen tisdag, onsdag, jag brukar då jobba på tisdagen, träna ganska tufft, eller tufft ska jag inte säga, för det gör jag aldrig. Men jag tränar och sen onsdag också tränar. Torsdag blir ofta en vilodag och sen fredag, lördag, söndag, då rider jag nästan alltid ut minst en av de dagarna. Så att jag försöker liksom komma ut, och nu på sommaren så är det inget problem. Det svåra är ju i januari när det är mörkt, när man kommer från jobbet och det är kallt och det är inget roligt och så, va? Och då brukar min häst få ofrivilliga viloperioder, som jag kallar det.
Men de hältorna som ni behandlar här, ja, vad beror de oftast på? Är det oftast överbelastning eller är det ofta skador, alltså att hästen har trampat sig eller verkligen skadat sig?
Mycket av det är överbelastningar i olika former, men många gånger är det vrickningar som det börjar med, va? Att någonting går fel. Sen finns det ju hela spektrat. Jag menar, vi ser ju allt från hästar som har hamnat i obalans i hoven, som får ont ner i en hovled därför att det är snedbelastning, till hästar som har direkta liksom vrickningar. Och fördelen idag är ju att vi har ju många mer hjälpmedel. Förr i tiden så var ju röntgen, det var ju det enda man hade, och då röntgade man allting och såg man någonting så var det som var fel. Va? Idag så vet vi att vi kan ha någonting på en röntgenbild, men det kanske är något helt annat när vi gör en ultraljudsundersökning och får en ultraljudsbild av det. När vi har någonting som inte blir frisk av den behandling vi ger och de bedövningar, då kan vi skicka den på en MR eller en CT. Då får vi information om det här är ett ledband som är trasigt, va? Eller det här är ju mycket vätska i en del av benet, eller det är en snedbelastning. Så att vi får ju väldigt mycket information idag jämfört med vad vi fick för 20 år sedan.
Alltså om vi låtsas att jag är hästägare, ja, men som hästägare eller som person som vistas i närheten av hästar, hur vet jag att den har ont?
Ja, men det är en bra fråga. Hästar blir ju halta därför att de har ont. Att det plötsligt börjar kännas lite avigt i ena varvet, va? Då kan det vara en bra anledning till varför jag ska söka veterinär. Men de väldigt få av oss tittar på våra egna hästar varje dag och longerar dem och ser om de är halta. Och då ser jag inte det själv. Jag sitter kanske alltid på hästen. Va? Jag ser bara hästen röra sig skritt fram och tillbaka ute och in ur hagen. Och sen är det ofta så att det är någon annan som har sagt att ja, men vet du vad, din häst ser inte fräsch ut. Väldigt ofta jag får hästägare hit och jag träffar hästägare som säger ja, men min tränare tyckte inte att den såg bra ut. Ofta har tränaren rätt. Det är svårt att veta som ryttare många gånger. Va? Och många gånger så går det lite lång tid från det att hästen blir halt till det att man får hjälp med den.
Men hur borde man göra då?
Ja, alltså egentligen så är det ju, det finns väl inget bestämt sätt att göra på. Men jag tror att det är väldigt bra att kolla upp hästen regelbundet och säga, men låt oss säga det är 2 gånger om året i alla fall, att man kollar hästen hos veterinären.
Låter dyrt.
Ja, men det kostar mycket pengar. Men det som är bra med det här, det är ju att när jag ska sälja hästen, så vi har ju faktiskt en lång journal som säger att ja, men så här har den här hästen varit. Va? Den har alltid haft en grads böjprotsreaktion på vänster bak. Va? Och den har tävlat på, i svår klass eller medelsvårt eller lätt klass, spelar ingen roll. Men den har alltid haft den där reaktionen och den är inte ett problem.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Jag tänkte på om man får återgå till det du sa om det här med varierad ridning och varierat underlag och så. Mm. Vad är förklaringen till att många ridskolehästar ändå faktiskt håller?
Ja, det är en bra fråga. De går ju ofta inte så hårt, va? De kan gå 2-3 timmar. De rids ju ofta av personalen också. Så att de får ju en varierad träning. Och sen går de, är de ju väldigt duktiga, de flesta som har ridskolorna, på att få hästarna att göra saker och variera. Va? Och så går de med en lite mer avancerad klass och sen går de med en nybörjarklass och sen går de med någon annan. Va? Mm. Så att det finns ju ett system, va? Och det finns... Jag tror att mycket av det hänger på att de som faktiskt jobbar med de här hästarna är faktiskt duktiga på att managera dem och se till att de håller och att de får göra varierad träning. Mm. Och det är det som är viktigt, och det kommer ju tillbaka till det som jag sa i början, att göra olika saker på olika underlag. Och så komma ihåg då att det här med att det går inte att rida samma övningar varje dag, dag efter dag efter dag. För hästen blir trött på det och vävnaderna i hästen blir trötta på det. Mm. Så att till slut så får man skador. Mm. Det finns ju idag, eftersom det kostar mycket pengar och vi har försäkringar och vi vill rida, så är det ju, finns det ju en tendens att hästar inte har fått ett så långt liv.
Så att, finns en stress.
Ja, det finns en stress att man ska tävla. Och det är ju en av de nackdelarna som är med hästeriet idag. Att det finns en enorm press att man ska tävla. Och varför ska man tävla då? Om man inte tycker att det är roligt att tävla då? Det går ju faktiskt att rida utan att tävla. Och det tror jag väldigt många skulle ha väldigt nytta av, att känna sig mycket mer trygga i att ja, men jag behöver inte tävla, jag måste inte åka ut och dressyrträna. Utan där är ju till exempel med västernridningen som jag tycker är rolig, det finns ju otroligt många olika grenar. Man har det här trail, det är ju en slags hinderbana, va? Och det är ju working equitation har ju också den typen saker, va? Och som är jättekul, och så jag tror att jättemånga som rider dressyr kanske skulle tycka att oj, det där var någonting roligt annat att hålla på med. För jag tror att vi har en tendens, vi växer liksom fast i våra discipliner. Jag har köpt en dressyrhäst, jag måste rida dressyr. Måste jag det? Nej, jag kan väl rida något annat, jag kan väl rida västern.
Hur gör du när du visiterar?
Ja, men jag börjar oftast, om jag ska visitera en häst, så börjar jag oftast titta på huvudet, symmetri. Där kan man få mycket information. Nacken. Vi som veterinärer är ju skadad, men man känner på venerna på halsen till exempel, känner på muskulaturen, känner igenom frambenen. Så jag börjar uppifrån. Bogled och armbågsled kan jag inte känna särskilt väl, men framknät kan jag känna, och jag kan känna på senorna, och jag kan känna på kotleden och hovleden och kronleden i viss mån. Och det jag letar efter då är ofta symmetri mellan benen mer än någonting annat. Så jag känner på ena benet och så går jag över till nästa ben och så känner jag på det. Och på det sättet får jag ett intryck av, är det olika på de här benen? Och det ger mig också igen en indikation om vad är det som händer. Och så, om jag tar tillbaka det som hästägare, så vet jag att min häst har lite mer galla i höger kotsenskida och den har lite mer galla i höger kotled. Men den har alltid haft det sedan jag fick den för 5 år sedan. Men så är den, och då vet jag det. Men om det ändrar sig, då börjar jag bli uppmärksam och då börjar jag fundera på vad är det som händer nu. Och sen går jag bak, känner igenom bakbenet. det är ju inte alltid hästar som är lika roade att man känner på bakknät på insidan, men där det känner jag ju på. Så titta på hasen, känner igenom senorna bak på skenan och igen kotleden va, och kotsenskidan där bak. Och det är ju inte ovanligt att en häst har en galla, en kotsenskida på ett bakben när den blir 8-9 år. Så det behöver inte vara någonting helt onormalt. Det som man som ryttare och hästägare ska vara försiktig eller uppmärksam på, det är när det ändrar sig. När det känns annorlunda.
Ryggen då?
Ja, precis. Ryggen, sen kommer ryggen. Och där känner jag igenom ryggen. Och det jag letar efter är ju symmetri. Alltså att den är liksidig. Så över bakkroppen eller bakdelen så vill jag ha lika mycket muskler på varje sida. Har jag mindre muskler på en sida så är det ju en indikation på att den där hästen, den jobb, tar inte i lika mycket med det benet. Så att, och sen som ryggmuskulaturen så känner jag efter att den är likadan. Va? Jag vill att muskulaturen ska vara mjuk och inte känslig för att jag trycker på den. Sen är det ju så att vissa hästar är väldigt känsliga, andra är inte känsliga. Och en del hästar får man liksom stryka lite över muskulaturen först innan man kan faktiskt komma till och känna, är den öm eller är den inte öm? Va?
Jag har en fråga som jag måste ställa också om allmäntillståndet hos hästen. Mm. När är det jag ska bli riktigt orolig?
Ja, men du ska, när den har, när allmäntillståndet avviker väsentligt från det normala. Om du kommer till hästen och den alltid brukar komma och titta ut och gnägga och så plötsligt står den och hänger i boxen, då är det någonting som händer som inte är bra.
När ska jag söka akut hjälp?
Du ska söka akut hjälp om du märker att hästen inte äter normalt, bajsar normalt eller har ett märkligt beteende. Då tycker jag att då är det viktigt. Va? Om den ser ut att ha kolik eller om den bara står eller om den är väldigt halt eller någonting sånt. Va? Då, det är de gångerna när det avviker mycket, då ska man söka veterinär med detsamma.
Du ska få berätta om din favoritövning just nu. Har du hunnit tänka på det?
Lite grann, ja. Favoritövningen just nu är faktiskt, nu rider jag ju västern så det är ju någonting som är väldigt så. Men just vad jag gör just nu som är min favoritövning, det är att få hästen att samla sig och vara samlad när jag saktar in och stannar. Så att därför våra hästar ska göra så här sliding stop där de sätter sig lite ner på haserna och sen glider de på skorna. Och det kräver mycket av underlaget, men för att få dem dit så måste man få bak dem och att de gör det här som en naturlig del. Och nu var vi nere i Frankrike och tävlade och efterhand, underlaget var inte så bra, så efterhand så blev hon ju lite smart och tänkte att ja, men om jag inte sätter mig så kan jag ju komma ur det här. Så nu, just nu så är det som är övningen som är viktigt, och få tillbaka henne dit att hon gör rätt saker.
Så samlad galopp, samla.
Samla galopp och så in och så stanna och få henne att sätta sig. Och liksom komma ner och sätta sig och lite glida på bakbenen, på bakhovarna.
Det finns en fråga också som jag vill passa på att ställa till dig. Och det gäller när och om man ska ta bort en häst. Jag vet, det finns ju väldigt starka åsikter om det här åt båda hållen. Och det är en spännande diskussion. Vore kul att höra vad du tycker.
Det går inte att säga att bara för att en häst är 22 år så går den inte att rida på. Det finns, när man är i ett stall så finns det otroligt många synpunkter. Va? Ja, men hur gör du, vad gör du och allt det här. Va? Och då med gamla hästar så är det så att en häst som mår bra, som rids och som man kanske kollar upp varje år och att den mår bra och så. Det finns ingen anledning att man ska sluta tävla eller inte rida på den. Man kanske måste ändra lite grann i sitt sätt att rida och intensiteten. Någonting som kanske många glömmer, det är ju att man kan ge dem tillskott. Va? Man kan ju faktiskt hjälpa dem. Men när hästen sen börjar skralta, den blir tunn eller blir halt, då måste vi också, om det inte går att behandla, så måste vi också vara rimliga mot hästen. Och det är möjligt att den mår bra om den går ute i en hage och har det lugnt och skönt. Och då kan den kanske ha det livet. Men någonstans måste vi också ibland säga, ja, men den här hästen magrar av, den mår inte bra. nu är det faktiskt dags att komma vidare. Många gånger med gamla hästar eller hästar som inte fungerar, så är det bättre att de får komma till andra sidan. Och att vi inte säljer dem eller ger bort dem bara för att vi inte har råd att ha dem och kanske inte vill ta ansvar för att den faktiskt får lov att komma vidare, eller alltså dö. Det känns jobbigt, va? Utan där måste vi vara fair mot våra hästar och säga att nej, men nu har du varit duktig och varit en bra kompis, så får du också komma vidare. Och sen så slipper de lida. För det slutar ju många gånger på slaktbilar till Italien och alla möjliga konstiga saker, va? Och det tycker jag inte är rimligt.
Men känner du alltid det där att så här, du får se en häst och göra en bedömning, så känner du så här, nej, det här är slut? Eller händer det att du tvivlar eller tvekar själv?
Om en häst är sjuk så är det ju ofta mycket lättare beslut. En gammal häst är ju alltid svårt, va? Men så är vi ju som veterinärer alla, att vi ger det ofta ett försök. Ibland så vet man ju inte vad som är gjort tidigare, och då försöker man kanske göra någonting. Eller så säger man nej, men det är nog så att det här är inte bra. Men ibland så försöker man, och ibland lyckas man ju ändå, och så får hästen en viss tid till. Men många gånger är det ju så att den är gammal, den fungerar inte med det man gör, och skriften är på väggen, men man vill inte själv säga att nej, nu är det slut, va? För det är en kär vän som man har.
Tack så jättemycket, Flemming Winberg, för att du ville vara med i Ridpodden.
Tack så mycket, det var jättekul att vara med.
Vill du se hur det ser ut när Flemming Winberg visiterar, så har vi gjort en instruktionsfilm. Du hittar den på Ridpoddens Facebook-sida.
Du har lyssnat på en poddradiospecial från Sveriges Radio.